Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet, som ju är podden där vi petar och benar i de stora skeendena i ekonomin. De som ska peta och bena och svara på frågor idag är Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank, och Anna Hammer, chef för investeringar, investeringsansvarig på Länsförsäkringar. Välkomna båda två.
Tackar.
Ja, hej hej ja. Och jag ska också säga för ordningens skull att jag som ställer frågorna heter Viktor Munkhammar och att det är onsdag förmiddag den 10 november när vi spelar in den här. Det blir idag svensk arbetsmarknad med fokus på om en gammal bekant kanske ska göra comeback, löneglidningen som ju har legat i dvala i ett decennium. Sen ska vi också blicka mot Kina där det har hänt mycket får man säga senaste halvåret, året. Nu är det ju mycket fokus på fastighetsbolagen, men det finns en hel del annat också. Hur påverkar det här den kinesiska tillväxten? Vi får ett begrepp, återvänder till arbetsmarknaden. Vi ska bena isär långtidsarbetslöshet. Och sen blir det spaningar och veckans viktigaste. Då kör vi igång, och Anna, jag och Olof var ju rörande eniga om att vi vänder oss till dig i första hand här när vi ska prata om arbetsmarknaden och löneglidningen. Du är ju doktor, Dr. Hammer, ej att förväxla med MC Hammer, och din avhandling handlade ju om just arbetsmarknaden, så att varsågod. Sättningen är ju den att vi har väldigt höga bristtal. Arbetsgivarna skriker efter folk. Kan man se sysselsättningsplaner i olika enkäter och sånt där. Frågan är då, när ska det här börja liksom puttra loss i någon typ av accelererad löneökningstakt? Eller ska det kanske inte alls göra det? Varsågod.
Ja, men tack. Vad skönt att du ändå omformulerade det på slutet. När? För då var det som att enda svaret var en månad och sen var vi klara med liksom själva frågan kring när kommer lönerna? Det kommer då. Nej, men det här är en väldigt intressant diskussion såklart. Vi har en hög efterfrågan på arbetskraft som du säger. Vi har ju fortfarande en hyfsat hög arbetslöshet även om den har kommit ner då sen krisens början. Eller ja, den var inte som högst precis i början av krisen, men ni förstår vad jag menar, under toppen helt enkelt. Men efterfrågan på arbetskraft ser vi ju är stark. Vi har lite den här intressanta situationen på svenska arbetsmarknad just nu där vi har den officiella statistiken som ju är arbetskraftsundersökningen från SCB som ju lades om själva definitionen och hur vi mäter arbetslöshet lades om i början på året, vilket ju gör att där ser vi ju inte riktigt att arbetslösheten har kommit ner i någon större utsträckning. Lite grann har den kommit ner, men inte alls lika mycket som om man tittar på till exempel Arbetsförmedlingens siffror som har kommit ner ganska påtagligt. Så därför befinner vi oss nu också i en liten orossituation, eller jag får säga, på arbetsmarknaden med tanke på att vi inte riktigt kan lita på den officiella statistiken som vi har. Men om man då i alla fall fokuserar lite mer på Arbetsförmedlingens siffror som inte har förändrats då i hur vi mäter det i närtid. Så då skulle man kunna liksom åtminstone tänka på trender där. Då ser vi ju just att arbetslösheten kommer också ner. Vi ser den här efterfrågan som du var inne på arbetsmarknaden med bristtal och anställningsplaner och den typen av frågor. Och vi ser också att lönerna tickar upp lite grann. Däremot så har vi, som du också var inne på, Viktor, vi har haft en lång period med inte speciellt hög löneutveckling då på arbetsmarknaden. Och det är också om vi tittar innan coronakrisen, under en lång period. Och vi har ju det systemet på arbetsmarknaden att vi har ganska långa avtal, vilket ju också gör att det tar tid för en eventuell löneglidning. Löneglidning är ju då löneökningar utöver avtal, om vi ska liksom specificera det också här tidigt i diskussionen.
Tack.
Och vi ser att näringslivet tickar upp lite grann. Men kommer det här då att bli en egen process, höll jag på att säga, där det liksom lönerna tickar igång lite av sig själva på grund av den här situationen vi befinner oss i. Och anledningen till att vi pratar om det är ju just sambandet löner-inflation. Det är liksom en väldigt central fråga, särskilt om man ska fundera på marknadsutvecklingen, så är det ju just inflationen vi är intresserade av. Och kommer då lönerna komma igång så att inflationen också tickar upp? Om man lyssnar på Riksbanken så är det ju det de tittar efter. För att säkerställa att inflationen ska upp mot målet så säger de också att det behövs en löneutveckling som är något högre än det vi haft tidigare. Och svaret på frågan är väl kanske lite mellanmjölk och tråkig, höll jag på att säga. Det är mycket sannolikt, tror jag, att lönerna kommer ticka upp lite grann. Och jag tror också att det behövs för att inflationen ska ligga kring målet. Alltså att vi ska närma oss de här 2% under en rimlig horisont, som är det Riksbanken tittar på utifrån när de tänker sig att de ska höja räntan och strama åt, i alla fall på marginalen då, penningpolitiken. Men att lönerna ska sticka iväg på ett sånt sätt så att vi liksom befinner oss i ett helt annat läge och Riksbanken skulle behöva strama åt väldigt mycket, det har jag däremot svårt att se i det här läget. Så det blir liksom kanske det här lite tråkiga svaret att ja, jag tror att vi kommer få se en ökad löneglidning. Det är möjligt att den kommer att vara lite högre än vad vi har vant oss vid då det senaste decenniet, som du sa, innan krisen och så vidare. Jag tror också att det behövs för att vi ska mer vara nära målet på 2%, alltså ligga kring där, istället för att ligga betydligt under som vi idag har gjort under den här perioden istället. Så det kanske är det som är nyckeln, att vi ska mer ha en inflation i närheten av målet. Men jag tror inte att vi kommer få se sådana löneökningar som innebär att vi får se en helt annan reaktion från Riksbanken, att de behöver strama åt ordentligt och hämma den här utvecklingen. Men jag tror att vi kommer diskutera det här väldigt mycket framöver, för det är ju liksom en evighetsdiskussion det här, både hos forskare och de som jobbar i praktiken kring de här frågorna, just vad leder vad? Är det lönerna som leder inflationen eller är det inflationen som leder lönerna? Och det mest sannolika är väl att det är en rundgång, höll jag på att säga. Så att de påverkar varandra helt enkelt. Att det är väldigt svårt att svara på i varje enskild situation vilken som kom först, höll jag på att säga. För det är lägar och så vidare hur vi mäter. Men de är beroende av varandra på olika sätt. Det blir som en prisprocess för båda, både på lönesidan och rena prissidan.
Ja, okej. Olof, lite högre löneglidning kan vi tänka oss då, säger Anna, som också var vänlig nog att definiera vad löneglidning är, alltså löneökningar utöver avtal. Men sen har vi också de rena avtalen och vi är ju inne i ett avtal nu med strax över 2% som det har sett ut länge. Men i början av 2023 så ska det ju bli en ny avtalsrunda. Kan man tänka sig att, så att säga, basen för det här då, om vi struntar i löneglidningarna, kan det bli för första gången på ganska länge så kan vi få liksom löneökningar på en lite högre nivå än det har varit, alltså kanske upp mot 3 eller någonting. Hur ser du på förutsättningarna för det?
Jo, men alltså förutsättningarna för det har ju ökat. Det är det väl inget snack om. Personligen tänker jag då inte bortse från löneglidningen, för den kanske får en effekt på de framtida avtalen. Det kommer bli spännande att se vad Medlingsinstitutet då rapporterar in här framöver. De rapporterar in varannan vecka de löneökningar som sker utanför avtalet. Men tittar man på den stora breda bilden så i Konjunkturinstitutets barometer till exempel så uppger ju då 35% av de tillfrågade företagen en arbetskraftsbrist. Det är speciellt påtagligt in i tillverkningsindustrin och vissa delar av tjänstesektorerna då, som nu har öppnat upp. Och vi vet då också om att det finns en mismatch på arbetsmarknaden, det vill säga CV:t hos många av de som står till arbetsmarknadens förfogande. Det överensstämmer inte med det CV:t som många arbetsgivare eftersträvar. Nu var ju du inne på tidigare här att ja, vi har centrala avtal, men ser man vad som händer i USA till exempel så ser man ju ganska direkt koppling med ökade löner och den här arbetskraftsbristen. Sverige är inte den amerikanska arbetsmarknaden. Det är inget snack om saker, men jag ser ändå för första gången på ganska länge möjligheterna till en större löneglidning och kanske därför också högre avtal längre bort. Specifikt kanske inom vårdsektorn och så vidare, och det kommer nog bara bli ännu mer markant i framtiden med tanke på de demografiska utsikterna, men kraftigt växande äldre befolkning och ett underskott på personal. Vi ser vad som händer inom polisyrket och så vidare. Och som sagt, hela tillverkningsindustrin skriker efter utbildad personal. Så att förutsättningarna finns ju för att kommande centrala avtal kommer att ligga lite högre än vad de har gjort historiskt. Det skulle jag nog vilja säga.
Anna, du vill in här.
Ja, nej men jag tror också det. Det är många frågor igång samtidigt. Men jag tror att om jag ska förtydliga det jag vill ha sagt så är det att vi fortfarande har en konjunkturell arbetslöshet. Sen har vi en del av de arbetslösa som är svårare att matcha som Olof var inne på. Och då är det mer en strukturell fråga om man ska definiera det som det. Och det vi var inne på precis på slutet här med olika avtal för olika delar av arbetsmarknaden. Det är också lite av en strukturell fråga. Vi har ju industriavtalet som slutet på 90-talet som säger att just den konkurrensutsatta industrin ska sätta märket och de andra delarna av arbetsmarknaden ska följa efter. Och det här har ju varit något som har diskuterats under väldigt lång tid. Att det blir mer och mer problematiskt kanske ju längre vi samhället utvecklats. För vi kanske behöver andra typer av relativ löneförändringar som Olof var inne på. Att vissa grupper skulle behöva ha högre löneutveckling just för att locka personer till de delarna också. Men jag tror att man behöver, för att analysera den då, så behöver man liksom separera de här olika delarna. Vad finns det konjunkturellt att ta av nu? Var hamnar vi då vad det gäller den typen av löneutveckling? Blir det löneglidning av det? Var befinner vi oss strukturellt? Och vilka förutsättningar finns det där för kanske något högre lönetillväxt långsiktigt? Och det skulle ju vara ännu mer relevant för någon typ av långsiktig inflationsvy, tänker jag mig, om vi får strukturellt högre löneökningstakt. Så det är lite mycket att hålla i huvudet innan vi landar, tror jag.
Det är det. Och innan vi går vidare så ska jag ge er ännu mer att hålla i huvudet som ni inte alls är förberedda på. Vi har ju nämligen fått veta här nu precis att LO ansluter sig till uppgörelsen om LAS. Väldigt kort, Anna. Kan det på något sätt påverka det här? Det är ändå rimligt att ta med när vi pratar arbetsmarknad och löner.
Alltså, de har ju stått emot och flera andra har satt ja sedan tidigare, vilket ju gör att en samordning på arbetsmarknaden är ju mer i linje med det vi har haft historiskt. Det här, att det bröts upp lite grann och man har olika åsikter, skulle ju också kunna leda till det vi precis diskuterade med andra typer av lönekrav från olika grupper. Det här är lite mer att nu går vi samman igen och har en gemensam syn. Så att man kan då göra flera olika tolkningar av det faktiskt.
Men på marginalen då kanske mindre risk för att det blir olika...
Det är just verkligen... Det här är så långsiktiga trender vi pratar om. Ja, så att det är väldigt svårt att dra det ur hatten här och nu, skulle jag vilja säga.
Ja, jag förstår. Vi går vidare, hörni. Och då vänder vi blicken betydligt längre bort, nämligen mot Kina. Och den stora så kallade snackisen när det gäller Kina har ju varit de här fastighetsbolagen, Evergrande tidigare under hösten, nu allra på slutet här ett företag som heter Kajsa. Den gemensamma nämnaren är att de här företagen har byggt väldigt mycket, mycket lägenheter och nu har de fått problem med efterfrågan och fått problem med finansiering. Och det finns ju också ett tryck från regimen att lite bromsa den här kreditdrivna tillväxten där ju fastighetsbolagen är en av de främsta representanterna. Sen Olof, så finns det ju andra saker i görningen i Kina. Vi har ju sett en räcka av politiska nedslag på olika branscher. Framgångsrika företagsledare som har försvunnit från rampljuset. Och allt detta sker mot en fond av en demografiskt ganska tuff situation för Kina. Där ju sen ungefär 10 år tillbaka de nya kohorterna som kommer ut på arbetsmarknaden är mindre än den föregående och arbetskraften har börjat krympa. Hur vill du koka ner allt detta till hur vi ska se på Kinas tillväxt som ju har varit en väldig motor för hela världsekonomin de senaste 30 åren? Stor fråga.
Det korta svaret är väl egentligen att om man tittar på de tillväxtprognoser som man har haft för Kina från i sommar och jämför dem med de kommande tillväxtprognoser som ligger framför oss, så skulle jag ju inte bli förvånad om man kommer att dra ner de här tillväxtprognoserna. Min egen bank hade ju en förväntad tillväxt på Kina för innevarande år strax över 8%. Och jag skulle inte bli förvånad om man i kommande då såna här konjunkturrapporter eventuellt drar ner den. Jag förväntar mig det. Och du har ju varit inne på en hel del anledningar till detta. Men jag skulle vilja börja då med trots allt mycket hårdare geopolitiska läget mellan Kina och Västeuropa och USA. På generell basis. Det omfattar ju både Hongkong och Taiwan-problematiken, men vi ser också en eskalerad militär upprustning, inte minst från Kinas håll. Då. Sen har vi då det sättet som kineserna hanterar pandemin. De är ju betydligt mer snabba och stringenta på att stänga ner sin geografiskt områden och hålla inne folk, låsa folk. Det är fortfarande 2 veckors karantän på in- och utresa med mera med mera. Man vet att utländsk arbetskraft, så kallade expats, har börjat lämna såväl Kina som Hongkong. Det är helt enkelt för jobbigt. Och dessutom i början på pandemin så fick ju nog många företag, många i tillverkningsindustrin, en obehaglig överraskning när leveranserna från Kina helt enkelt slutade komma. Det var ju har att göra med både logistiska problem och annat. Men det vet jag då har gjort att många företag ser över sina leverantörskedjor. Man vill helt enkelt inte vara för beroende av en leverantör. Man börjar bygga upp alternativa leverantörskedjor närmare kroppen. Istället för Kina kanske man bygger upp produktionen där man har sin verksamhet. Skulle kunna vara i Sverige, kan vara i Europa. Det gör kanske produktionen lite dyrare, men skulle kunna få positiva konsekvenser för arbetsmarknaden på lång sikt. Då. Sen har du också den politiska, jag ska inte kalla det attacken, men de politiska åtgärderna som vi har sett mot i första hand då techbranschen. Man har också jagat såna här multimiljardär entreprenörer och håller fortsatt på med det. Jag läste igår senast att det sista området man har gett sig på, det är då bolagens, företagens ägande i banker. Många stora kinesiska företag är stora ägare i bankerna, och de här bankerna har då köpt upp företagens skuld, man har lånat till sig själv och så vidare. Så man börjar ju nu strypa kreditkanalen, framförallt då till fastighetssektorn. Och då ska man också komma ihåg att just byggnation och byggande har ju varit en stor del i den kinesiska tillväxten under lång tid. Och när man nu kyler ner kreditkanalen och gör det svårare att få finansiering och så vidare, ja, då är det naturligt så att säga att tillväxten kommer ner. Och tittar man på den kinesiska ekonomin, så kan man då säga att PMI, inköpschefsindex, som är en av de viktigaste framåtblickande signalerna, ja, men den har ju kommit ner ganska ordentligt. Den hovrar nu runt 50-strecket, vilket innebär att så att säga över 50 brukar man säga att ja, då växer ekonomin, under 50 då krymper ekonomin. Och vi har nu sett en nedgång. Samtidigt ser vi att industriproduktion, investeringar, detaljhandel faller och så vidare. Så att jag tror nog det är ganska rimligt att den kinesiska tillväxten kommer att fortsätta ner. Nu är det i och för sig inget nytt. Kineserna har ju haft en tvåsiffrig tillväxt under många år, och i takt med att ekonomin utvecklas, lönerna stiger och så vidare, så blir det ju allt svårare att uppehålla en sån tillväxt. Och Kina blir ju då också mer en utvecklad ekonomi och ska därmed då kanske ligga på tillväxttal som andra utvecklade ekonomier gör i Sverige. Så har vi väl kanske en tillväxt över flera konjunkturcykler som ligger någonstans mellan 2-3%. Då. Och jag tror det är rimligt att vi framöver då ser tillväxttal från Kinas del, från säg att det nu blir 8 i år, men kanske ner mot 5,5 2022 eller 2023. Och slutligen då, du var inne på det, den demografiska utmaningen. Kina har ju insett nu att en allt större del av den arbetande befolkningen håller på att växa sig ur sina jobb. De blir för gamla. Och man har ju insett då att den här enbarnspolitiken, det var ingen bra idé. Man gick till en tvåbarnspolitik. Och alldeles nyligen har man då en trebarnspolitik. Men en policy gör ju inga bebisar i sig. Och födseltalen idag i Kina ligger ju på 2019 är den sista siffran jag har, då låg de på 1,7. Och för att en befolkning ska vara självproducerande, då ska ju varje kvinna sätta 2,1 barn på marknaden för att uppehålla en konstant befolkning. Så är den här policyn slår igenom, det får man se. Och vad det innebär då på sikt är ju att om det saknas arbetskraft, ja, då kanske kineserna får svårt att vara världens verkstadsbord. Och det borde väl också rimligt att sätta en del press på lönerna. Och det här är ett bekymmer som kineserna delar med många andra ekonomier i världen, kan man komma ihåg. Så att det korta svaret, ja, jag tror man ska förvänta sig att man kommer dra ner tillväxtprognoserna för innevarande år. Och jag tror också att tillväxten framöver.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Kommer att, så att säga, gå ner mot mer normala utvecklade länders nivåer.
Bra, tack för det. Anna, när det gäller just de här fastighetsproblemen så finns det ju två spår att diskutera. Dels då om det ska bli någon slags lite likt det vi såg med amerikanska fastigheter, bostäder under finanskrisen, att det ska smitta världen på något sätt ifall massa sådana här bolag går i putten. De flesta ligger väl liksom åt det hållet att nej, men det där kommer staten sätta stopp för, men att det däremot kan bli smitta via just den vägen som Olof har berättat här nu, lägre tillväxt, vilket liksom sänker efterfrågan i hela världsekonomin. Kina är ju trots allt ungefär 20% av global BNP, så att sjunker den så påverkar det resten. Delar du den bilden, eller tycker du att det finns en oro också för liksom ren finansiell smitta från fastighetsföretagen?
Nej, inte så som jag ser just nu. Nu måste man väl erkänna att allting som har med Kina är oerhört svårt att analysera och svårare än den västliga delen av världen. Jag tycker att man alltid ska ha med sig det, att vi har mer bristande information kring hur alla processer ser ut och hur strategierna ser ut kring hur man tänker sig att man ska hantera den här typen av problem. Men det vi har sett hittills då kring Evergrande till exempel tyder väl ändå på att den initiala, eller först blev det ju en ganska stor oro tycker jag utifrån det här på marknaden, men som lugnade sig ganska snabbt. Och då var ju analysen den att det sannolikt inte får den här typen av finansiella ringar på vattnet, för det skulle ju vara ett svårare problem att hantera. Så jag delar den analysen. Jag tänker mig att om man bara skulle kunna lägga till ett perspektiv kring det Olof säger, det här med att man stramar åt krediter och vill dra ner på förutsättningarna lite för fastighetssektorn. Det kanske man kan se som ett bra grepp i ett längre perspektiv, alltså rent strukturellt. Det är en väldigt stor del av ekonomin och det har vi ju andra länder sett har lett till problem. Den kan kanske inte fortsätta att svälla som andel av ekonomin utan att det skulle kunna skapas betydligt större sådana finansiella konsekvenser längre fram. Då sväller den på ett sätt som gör att de inte kanske skulle kunna hantera det. Så det de gör nu som kanske i närtid skapar lite lägre tillväxt, eller ja, det gör det sannolikt. Jag tror också att vi är på liksom ett nedåtgående plan där. Och det har vi ju trott under lång tid egentligen. Och sen har ju coronapandemin gjort att siffrorna har studsat en del fram och tillbaka, vilket det har gjort för andra länder också. Men den här långsiktiga trenden att den är på väg ner, det är ju ingenting nytt, utan det är ju någonting vi har tänkt på under en längre tid. Men jag tänker att det som blir intressant att se på, det är just de här strukturella inriktningarna som regimen där verkar ta på allvar. Det gäller både kreditåtstramningen, det gäller ju att man har någon typ av tanke kring en större social jämlikhet. Det har ju också att göra med att man vill stötta hushållen i ekonomin och få deras konsumtion att bli en större del av kakan, just för att inte heller vara lika beroende av exporten, som såklart är det de har vuxit allra starkast av historiskt. Och det har ju såklart att göra att hålla sin befolkning mer nöjd, att säkerställa att de inte fastnar i den här fastighetsproblematiken heller, de som har köpt lägenheter och så vidare, att inte skapa oro på olika sätt. Och också såklart klimatomställningen och den typen av investeringar som görs där. Jag tror att det är oerhört centralt att fundera just på de här strukturella förändringarna i Kina och tänka att Det kan också vara en positiv i det globala perspektivet, även om tillväxten på totalen går ner.
En lägre men mer sund tillväxt helt enkelt då.
Som optimist kan man ju tänka så i alla fall.
Ja, du brukar ju vara optimist. Bra, tack för det. Då ska vi sticka in begreppet här, och Anna, det blir du då med doktorshatten på. Nämligen långtidsarbetslöshet, det pratas ju mycket om det. Den var hög redan före pandemin, den har stigit ytterligare som väl är, börjat sjunka lite grann nu på slutet, men är ändå en het potatis. Men vad är egentligen långtidsarbetslöshet? Hur definieras det? Varsågod.
Ja, det är ju egentligen precis vad det låter. Det är en person som har varit arbetslös under en längre tid. Och själva definitionen då på långtidsarbetslöshet, om man har hört de här precis på senare tid, 173 000 långtidsarbetslösa, så är definitionen att det är 27 veckor plus i statistiken. Det här är Arbetsförmedlingens statistik, så det hänger alltså ihop med deras övergripande mått på de har öppet arbetslösa och de har arbetslösa som är i program. Och arbetslösa då över 27 veckor, alltså ett halvår, anses vara långtidsarbetslösa. Och anledningen till att man tittar på det här och vill veta hur länge personer har varit arbetslösa är såklart att bekymren stiger med tiden. Det blir allt svårare att matcha individer som har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden. Sen mäter man ju det här på längre sikt också. Om man har varit arbetslös mer än ett år eller två år, och per definition så blir det ju allt svårare såklart ju längre ut i den tidshorisonten man kommer. Men alltså 173 000 nu. Vi har varit uppe på lite högre siffror precis på senare tid, men de studsar en del från vecka till vecka, månad till månad. Vi var nere på ungefär och cirklade kring 100 000 innan krisen, och vi toppade på ungefär 160 vid finanskrisen. Så vi är på en oroväckande hög nivå, men utifrån hur man har sett att arbetslösheten har förändrats i andra grupper, alltså de mer korttidsarbetslösa, så skulle man kunna tänka sig att toppen är nådd och att vi är på väg ner. Det syns till viss del i statistiken, men det är fortfarande oklart. Men tittar man även på andra variabler då, så skulle man kunna förutsätta att vi kanske kan lägga det värsta bakom oss. Men det här är ju en långsiktig utmaning för samhället att få ner den där gruppen i antal. För det är de som kommer vara svårast även när efterfrågan går upp på arbetskraft helt enkelt.
Bra, tack för det. Då ska vi kasta oss över spaningarna. Och Olof, du har tittat bland företagens prisplaner och sett framtiden. Är det så?
Ja, och jag ser väl åtminstone embryon till en framtid. Och prisplanerna är ju då vad liksom, de talar ju om vad företagen liksom ämnar ha för priser ut mot konsument framöver. Och det görs ju mätningar på det här. Jag vill igen då falla tillbaka på Konjunkturinstitutet, som då rapporterade rekordhöga prisplaner i detaljhandeln i september. Steg från 33 i augusti till 41. Vi har själva gjort på banken tillsammans med Sveriges inköps- och logistikförbund, SILF, en undersökning hos företagarna där 7 av 10 företag då avser höja priserna. Vi har sett i flertalet av Q3-rapporterna som har kommit här nu att bland annat Electrolux och flera andra säger att de är tvungna att höja priserna framöver. För insats och komponentvaror, råvaror, allting är väldigt mycket dyrare. Och dessutom, efterfrågan är ganska stark, så priskänsligheten bedöms nog som lägre så att säga. Folk har ju väntat, inte minst på tjänstesidan, efter inlåsning och så vidare. Så att det finns ju mycket som tyder på att vi kommer få se ökade priser på produkter och tjänster från företag ut mot konsumenter. Och detta gäller både business to business, där det redan är påtagligt, men också business to consumer. Och det är ju då en inflation som, eller högre prisökningar om man så vill, som fortfarande ligger framför oss. Och det gör det ju intressant med tanke på att många centralbanker då ser att inflationen kommer att falla tillbaka under första halvan nästa år. Och det håller jag med om. De här logistikpropparna och kanske väldigt höga priser på olika råvaror och sånt här, det kommer nog falla tillbaka i takt med att vi glider ur den här postpandemichocken. Men det här är ju då en inflation som fortfarande kan tillkomma, som vi inte vet så mycket om. Och personligen tycker jag det ska bli extremt spännande att följa den här utvecklingen de närmsta 6-8 månaderna. För det är någonting som kan så att säga motverka den förväntade nedgången i inflationen som de flesta centralbankerna ändå pratar om. Och det här är ingalunda ett svenskt fenomen, vill jag påstå. Vi ser de här undersökningarna peka åt samma håll globalt just nu.
Så att vi har ju redan idag då den högsta inflationstakten på, ja, i Sverige ungefär drygt 10 år. Men det finns liksom mer ketchup i flaskan som ska komma ut.
Ja, åtminstone om man ska tolka de här undersökningarna så är det nog så. Och man får inte heller glömma bort att hushållens balansräkning ser ju i de flesta fall mycket bättre ut efter pandemin. Beroende på att pris på reala tillgångar och på finansiella tillgångar har ju fått sig en riktig kick uppåt som en konsekvens av den ultralätta centralbankspolitiken och tillgångsköpen.
Ja. Anna, någon reflektion? Företagen planerar att höja priserna. Samtidigt räknar centralbankerna med att inflationen ska falla tillbaka nästa år. Ser du någon krock här?
Jag håller med Olof om att det är oerhört spännande. Jag tror fortfarande, och det var ju Olof också inne på, att förloppet nog ser ut på det sättet ändå. Att de här extrema siffrorna som vi har sett, och då kanske framförallt, vi har ju haft höga siffror i Sverige också, men framförallt kanske om vi blickar på andra sidan Atlanten och så vidare. De tror jag ändå inte att vi kommer fortsätta se, och jag tror att det intressanta här är ju om det blir en liksom prishöjningsspiral eller inte. Enskilda prishöjningar för att på något vis skydda sin lönsamhet är en sak, att man behöver justera av enstaka faktorer helt enkelt som har hänt under den här väldigt speciella återhämtningen. Att se en kontinuerlig prisökningstakt på en annan nivå, det är någonting helt annat. Så att det är onekligen någonting att hålla ögonen på.
Ja, bra, tack för det. Och det här för ju över oss på din spaning på ett väldigt bra sätt, därför att det har börjat röra på sig lite på räntemarknaden där kortare räntor har dragit iväg efter att ha legat i dvala ganska länge. Och du har en teori om att vissa kanske har sprungit lite för snabbt här. Är det korrekt?
Exakt, och det här går väl verkligen i strid med det Olof sa då, så vi får väl göra upp sen. För vi kan inte tänka oss att vi ska ha mycket högre prisökningar framåt än vad marknaden tror. Och samtidigt så har vi sprungit för snabbt i räntehöjningar då, som var min spaning. Och till viss del så har vi ju redan justerat det här lite grann. Vi hade ett Bank of England-möte förra veckan där det fanns en hel del förväntningar på höjning. Och det var väl lite eget det där mötet ändå, eftersom det också tolkades som att centralbankschefen faktiskt hade, om inte flaggat för höjning, så åtminstone inte försökt dämpa de förväntningar som fanns på marknaden kring höjning. För det här handlar ju om ett samspel liksom centralbankerna och marknaderna emellan. Man tänker sig att centralbankerna sällan vill överraska. De vill liksom hålla marknaden i handen, och lite om de springer för fort så vill man liksom ta ner förväntningarna så att det inte ska bli stökigt på marknaden i onödan med olika typer av verbala interventioner. Och nu såg vi efter Bank of England-mötet när de inte höjde att det såklart blev reaktioner på marknaden, och inte bara för Bank of England utan generellt att ränteförväntningarna kom ner något, även om man tittade på Fed till exempel. Men även om vi då blickar på Fed till exempel, så har vi ungefär 2 lite drygt tror jag höjningar inprisade under nästa år, och vi vet ju också att de ska sluta köpa under det året. Om man bara tänker sig det scenariet, så skulle man kunna tänka sig att det blir lite svårt att genomföra och att det kan skapa lite stök på marknaden. Även om man har flaggat för att man ska sluta köpa, så vet vi sist det blev så kallat taper tantrum. Det togs inte emot speciellt väl på marknaden, och i en miljö där det finns en nervositet kring det att de också ska kunna fullfölja 2 höjningar, det är i alla fall inte självklart i den miljön vi befinner oss nu. Men om vi då vänder blicken hemåt till Riksbanken, så tycker jag att det är ännu tydligare. Vi har ungefär 1 höjning inprisad på Riksbanken under nästa år, och det kan man ju tycka att jag överdriver då när jag säger att förväntningarna springer i förväg. Det är inte speciellt dramatiskt med 1 höjning, särskilt inte med tanke på de låga nivåer vi är på. Men jag tycker att när man blickar framåt och lyssnar på vad Riksbanken säger, så tycker jag att de verkar väldigt avslappnade kring inflationsutvecklingen generellt. Och jag tror att det sitter hårt inne med en räntehöjning. Och när vi pratar om just det här med tapering, alltså dra ner på köp och så vidare, så vet vi att Riksbanken har ju faktiskt redan sedan länge, de var ju först ut där nästan, varit tydliga med att de inte ska fortsätta köpa, utan de ska ju hålla balansräkningen istället konstant under nästa år. Så man börjar ju redan där lite smått med att justera penningpolitiken i en mindre expansiv riktning. Och man skickar inga som helst signaler om att en höjning står nära inpå. Så där tror jag att marknaden kommer få backa. Men det här kommer vi få se många gånger under den här cykeln sannolikt. Det är ju alltid så. Marknaden springer i förväg, så får man backa hem för att man får nya signaler och så vidare. Så det är inget nytt fenomen, men icke desto mindre intressant. Men också lite kul. Äntligen, höll jag på att säga. Det har ju varit stiltje kring den här typen av frågor. Så att äntligen kan vi få börja fundera på hur inprisningen ser ut, om den är korrekt eller inte. För när allting bara ligger på noll, höll jag på att säga, så är det ju inte så himla spännande. Så att, kul!
Ja, bra. Olof, innan jag ska fråga dig, ska jag säga att taper tantrum var ju då 2013 när dåvarande Fed-chefen Ben Bernanke överraskade marknaden lite och sa att de skulle börja skala ner på köpen som hade inletts då under finanskrisen, och det blev kraftigt stigande räntor och börsfall och Fed fick backa. Men Olof, du har ju tillbringat en stor del av ditt yrkesverksamma liv på olika handlargolv, och det är ju de här handlarna där nu som har trissat upp korta räntor, även om de har sjunkit tillbaka lite de allra senaste dagarna då, som Anna sa. Mycket på förväntningar på centralbankerna. Hur är känslan på golvet? Börjar man tycka att det har gått för fort, eller hur ser det ut?
Ja, alltså, jag vill börja med att säga att vi har ju haft i princip nedåtgående räntor sedan början på 90-talet. Det sitter två generationer av räntehandlare globalt som är uppväxta och snart börjar knacka på dörren till pension i ett nedåtgående ränteläge. Jag är ju äldre än så, tyvärr, höll jag på att säga. Jag har ju varit med och handlat räntor upp. Och en erfarenhet som jag har, det är ju att räntorna är alltid mer volatila i en ränteuppgång. Och det har att göra med att i en räntenedgång, när räntorna ligger still, ja, då tjänar du fortfarande pengar. De obligationerna ger fortfarande en avkastning. Men om du ligger kort i räntor, det vill säga har antingen så att säga gått kort och sålt någonting så du tar på terminen och så vidare, det kostar pengar. Så du måste ha en rörelse med dig. Och det gör liksom att folk är mycket snabbare in och ut i en obligationsmarknad när räntorna är på väg upp. För egen del så tror jag verkligen att räntorna har bottnat. Och därför jag förväntar mig då att räntorna kommer att börja stiga sakta, men vara mer volatila. Det vill säga de kommer både gå upp och ner. Och för någon som inte sitter och hårdbevakar marknaden, så tror jag kommer bli svårt för en uppfattning om att räntorna egentligen är på väg. För vi kommer att få vänja oss vid de här kasten helt enkelt. Men att räntorna är på väg upp, det tvekar jag inte på. Med den försäkringen då att det alltid flaxar omkring osynliga svarta svanar omkring oss som kan slå ner på det. Men vi får nog räkna med volatila räntor under en stigande riktning framöver.
Ja, tack för det. Då har vi kommit till slutet, och Olof, du ska få berätta för oss vad som är veckans viktigaste. Varsågod.
Ja, och det är väl lite problematiskt så tillvida att det som är veckans viktigaste i min värld är den amerikanska inflationen som då kommer levereras idag på onsdag. Och risken finns ju att den här sändningen går ut efter att siffran har kommit. Men vi måste ändå kommentera den här siffran oavsett vad den blir. Den amerikanska inflationen har ju då legat ända sedan i juni. Ungefär eller strax under 5,5%. Den siffran som kommer idag, den är förväntad att ligga precis strax under 6%, 5,9%. Och jag menar, det är en ganska hög siffra. Det är alltså bara att förväntan fortfarande ligger över den här väldigt tidigare tre månaders trenden är ju förvånande i sig då. Speciellt om man har extremt låga räntor. Och ju längre inflationen kommer att ligga kvar på höga nivåer, trots allt, ju svårare blir det ju för centralbanken att säga att den är övergående eller transitory. Då. Så att jag faller tillbaka på de här närmsta 6-8 månaderna kommer bli extremt intressanta. Och det finns ju olika inflationsmått dessutom. Den jag pratade om nyss var ju headline, men sen kom ju då även kärninflationen som är rensad för mat och energi. Och den är då förväntad att hamna på 4,3% upp från då den sista siffran på 4. Så att den här siffran idag, den ska man hålla ögonen på, och framförallt ska man hålla ögonen på kommentarerna från de olika Fed-ledamöterna när de har fått se den här siffran, oavsett vad den blir.
Tack för det, och tack för idag Olof och Anna, och framförallt alla ni som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka den 24 november, men man kan förstås lyssna på andra poddar också, så som Analyspodden som kommer varje fredag, Digitalpodden som liksom vi kommer på onsdagar, och dagliga podden Morgonkoll om man vill ha koll. Men nu sätter vi punkt för idag. Ta hand om er där ute. Hej hej.
Hej då.
Hej då.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs Morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på Morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.